P1 Dokumentär.
I början av 1999 besöker jag de gamla röda khmerernas nästan helt självstyrande gerillazon i Kambodja. Jag reser i timmar förbi otaliga vägspärrar bemannade av trasigt klädda gerillasoldater. Många av soldaterna var inte ens födda när de röda khmererna styrde hela landet för 25 år sedan.
Dokumentärredaktionen sänder Tystnaden i Phnom Penh. Ett program av Bosse Lindqvist om Sverige och de röda khmererna.
När jag kommer fram till djungelfästet Pai Lin stannar jag till vid de röda khmerernas egen tax-free shop. Jag köper lite fransk konjak som jag tar med mig till dem lågmälda och världsvana män som jag kommit för att besöka. De gamla röda khmererna Long Norin och Swong Sikön. De tar emot mig i ett litet spartanskt hus och jag bjuds på iskall Coca-Cola.
Je pense que c'est la délégation de l'association de la d'amitié khmer och suédoise.
Swong Sikön var chef för Europakontoret vid Röda khmerernas utrikesdepartement.
C'est, je crois que c'est en 1968.
Swong Sikön säger att han har tagit emot många svenskar. Särskilt minns han den svenska vänskapsdelegationen som var Pol Pots gäster 78. Och så var det ju de svenska diplomaterna före dem.
Swong Sikön tog emot nästan alla Pol Pots europeiska besökare. Bland västeuropeerna var de allra flesta just svenskar. Ingen annan demokrati i världen besökte Pol Pots Kambodja så många gånger som Sverige. De svenska besöken började ett år efter utrymningen av Phnom Penh och ägde rum medan den kambodjanska katastrofen pågick. Vad såg de svenska besökarna? Och vad berättar de när de kom ut ur det stängda landet? Blev de sanningsvittnen eller försenade de upptäckten av vad som pågick? Genom arkiv och i bibliotek och genom att tala med de som själva var med söker jag mig fram.
Antikrigsdemonstration som någonsin hållits i Sverige. Så betecknas ikväll den demonstration som just nu upplösts utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm. Någonstans mellan 6 och 10 000 deltagare får man, beroende på dels polisens, dels arrangörernas.
Från början verkade alltså självklart. Under Vietnamkriget, i början av 70-talet, terrorbombade USA det lilla fredliga landet Kambodja. Folkmord begicks. Hundratusentals kambodjaner dog av krigsskador, svält och sjukdomar. Sverige gick i bräschen för de internationella protesterna med statsminister Olof Palme i spetsen. Regering och riksdag bestämde att bistånd skulle ges till Sydostasien så fort Vietnamkriget var över. För många var det lika självklart att stödja de kambodjanska revolutionärerna som att stödja befrielsekampen i Vietnam.
Men nog känner jag igen den här unga Annika som tyckte om att gå i demonstrationståg och skrika USA ut ur Indokina. Att det var härligt att vara en del, att det var härligt att kunna agera.
Annika Ström Melin var en av de många som gick med i FNL-grupperna i tonåren.
Jag vet att det finns bilder hemma hos min mamma när jag sitter och spelar gitarr och är väl kanske 13 år. Och då ser jag anslagstavlan bakom mig. Där har jag alltså, ovanför min säng, finns det alltså bilder på svältande barn. Och så har jag skrivit med skrivstil, är detta rättvisa? Frågetecken. Ja, jag tror att det började någon med det på något sätt. Och jag tror att just Vietnamkriget man kanske glömmer bort, vilket fruktansvärt brutalt krig det var. Så att, jo, på det sättet var jag nog arg. Och jag vet ju att en del av förklaringen är just den här ungdomen, det här liksom pulserande att jag vill vara med och jag vill förstå och jag vill ha förklaringar och jag vill ge mitt liv åt någonting meningsfullt. Och för mig blev det då, hur märkligt den kan låta för de som inte var med, för mig blev det då, konsekvensen blev att jag hamnade i Pol Pots gäng.
Alla förbindelser med Phnom Penh har nu brutits. Telegrafen har upphört att fungera och en efter en av de radiosändare som används av utländska ambassader och internationella organisationer tystnat.
Det var i april 1975 som den kambodjanska befrielserörelsen besegrade USA och intog Phnom Penh. Inom timmar skar de nya makthavarna av alla förbindelser med utlandet. Världen häpnade inför denna mystiska och förvirrande revolution som verkade ha utbrutit. Snart spred sig rykten om avrättningar och blixtsnabb och fullständig utrymning av landets alla städer.
En av de internationella organisationerna som haft radioförbindelse mellan Phnom Penh och Bangkok flera gånger om dagen säger Sveriges Radio att de fick sitt sista meddelande igår och att det klart framgick att det dikterats av någon som stod bredvid organisationens representant. Meddelandet var en uppräkning av orden "allt är väl" på franska. Sen bröt förbindelsen.
Tystnaden som nu sänkte sig skulle bli lång. Kambodja skulle förbli nästan totalstängt under de röda khmerernas hela 3,5 år vid makten. Innanför de osynliga murarna skulle uppskattningsvis nära 2 miljoner människor komma att dö. Många skulle svälta ihjäl eller dö av umbäranden. Kanske 500 000 barn och vuxna avrättas. Landet var nu nästan hermetiskt tillslutet. Och de enda som kom ut var flyktingar.
Tystnaden från Kambodjas huvudstad Phnom Penh är nu praktiskt taget total. Inga kommunikationer fungerar. Från den nationella frontens radio har idag bara meddelats att man intagit Kambodjas andra stad Battambang och 8 andra mindre städer. I övrigt kommer rykten och obekräftade uppgifter från flyktingar som tagit över gränsen till Thailand. Men de uppgifterna verkar ofta fabricerade och kommer till exempel från officerare som flytt och som berättar om grymheter och avrättningar som den nationella fronten ska ha utfört mot deras soldater. Men det kan lika gärna vara ett sätt för officerarna att förklara varför de själva flytt och lämnat sina soldater efter sig. Deras vittnesmål tas inte med något större allvar här.
Som man kan höra redan i de första dagarnas rapporter så tvivlade världen på flyktingarnas berättelser om våld och avrättningar. Media tvekade också inför övriga uppgifter om den kambodjanska revolutionens oerhörda radikalitet. Men när de sista kvarvarande västerlänningarna släpptes ut ur landet efter 3 veckors arrest stod det helt klart att landets samtliga städer tömts och att invånarna deporterats ut på landsbygden.
En nästan enig presskör fördömer idag de röda khmerernas sätt att genomföra sin revolution i Kambodja. Enda undantaget är norrskensflamman Vänsterpartiet kommunisterna som tycker att man inte ska svälja allt vad borgerliga journalister försöker inbilla folk dessa dagar. Arbetarbladet Socialdemokratisk menar att metoderna ger mera argument för Kambodjas tidigare fiender än för de som har känt en berättigad sympati för befrielserörelsen.
Men alla tyckte inte som tidningarnas ledarsidor. På Expressens kultursida försvarar till exempel P.O. Enquist utrymningen av Phnom Penh, eller som han skrev, horhuset Phnom Penh. Och på svenska UD avfärdade biståndsminister Gertrud Sigurdsen de allt mer envisa ryktena om tvång och dödande som onyanserade skräckskildringar. Resten av västvärlden var också delad. När jag besöker Phnom Penh träffar jag den franske missionären François Ponchot som var med om utrymningen för 25 år sedan och som minns medias rapportering under den första perioden efter maktskiftet.
In that time I never read papers because when I read paper I was very angry.
Fader Ponchot säger att han nästan slutade läsa tidningarna under den här tiden. Så upprörd blev han över allt som skrevs om Kambodja.
L'Aurore, Le Figaro was against revolutionary with hate because they hate the revolution. And Le Monde, Libération, they support revolution with ideology, not with a fact.
Högerpressen skrev visserligen om allt det hemska som hände, men på ett förenklat och aggressivt sätt. Och tidningarna på vänsterkanten bagatelliserade och stödde revolutionen av ideologiska skäl.
François Ponchot hade arbetat som missionär i Kambodja och talade flytande khmer. Katolska kyrkan placerade honom nu i Frankrike för att hjälpa kambodjanska flyktingar. Och där började nu Ponchot systematiskt samla in vittnesberättelser för att försöka förstå vad som hände inuti det totalstängda landet.
In the beginning I cannot believe. I say they make exaggeration.
Men berättelserna lät så överdrivna att han först inte trodde på dem. Varför skulle man sätta folk på svältkost i arbetsläger?
For instance, Cambodian said Khmer Rouge killed everybody. No, they didn't kill everybody, you are living. So I believe when I see all telling are the same.
Många av flyktingarna berättade att familjemedlemmar, vänner och kollegor avrättats. Sorgen och förtvivlan var så tydlig för Ponchot att han förstod att något fruktansvärt höll på att hända. Men han behövde mer information. Eftersom gränserna var stängda och telefonerna inte fungerade fanns bara ytterligare en väg till kunskap. Och det var de röda khmerernas egna radiosändningar. När Ponchot lyssnat en tid började han se det större mönstret i vilket flyktingarnas till synes ologiska påståenden passade in.
The radio says the same thing, so I believe because it is a cross of the verification by radio.
Radion talade om hur den kambodjanska revolutionen skulle överträffa alla tidigare revolutioner. På nolltid skulle det gamla samhället jämnas med marken. Och ur ruinerna skulle en kommunistisk idealvärld resa sig. Radion berättade om en befolkning som gjorde stora uppoffringar.
Ponchot sammanställde sina flyktingintervjuer till en artikelserie i den franska dagstidningen Le Monde 10 månader efter utrymningen av Phnom Penh. I och med detta var sanningen på bordet. Han beskrev grunddragen i de röda khmerernas revolution och uppskattade att närmare miljonen människor fått sätta livet till. Men man fortsatte ändå att tveka om vad som egentligen hände i Kambodja. 2 veckor senare reste de första västeuropeerna in i Kambodja. Nu skulle observatörer från en demokrati för första gången få se vad som pågick innanför landets gränser.
Intervjuar Sveriges Pekingambassadör Kai Björk. Han har just återkommit efter ett 2 veckors långt besök i Kambodja. Han har varit där som första svensk och enda västdiplomat i en grupp diplomater från i huvudsak socialistiska länder.
Ambassadör Björk och hans medresenär UD-kollegan Jan Lundvik blir de första västdiplomaterna som reser in i Kambodja efter Phnom Penhs fall. Spänningen på vad de ska säga när de kommer ut igen är därför stor.
I Phnom Penh-radion har han efter besöket sagt att han är imponerad av nya samhället som Khmer Rouge-regimen håller på att bygga upp.
Det är ett samhälle med mycket radikala målsättningar i fråga om kollektivisering och jämlikhet mellan medborgarna.
Ambassadör Björk menar alltså att den utveckling som pågår i Kambodja är betydligt radikalare än både den kinesiska och den ryska revolutionen. Sedan de röda khmererna tog över makten i april i fjol så har de kollektiviserat jordbruket. Inga affärer finns i dagens Kambodja, inga pengar och inga löner. Alla resurser sätts in på risodling, bevattningsprojekt och dammbyggen. Och det är en orsak till att Phnom Penh utrymdes vid maktövertagandet.
Man siktar till en starkare ekonomisk utveckling på längre sikt. Man vill ha en spridning av näringslivet över landet. Man vill undvika en koncentration till städerna. Man satsar på landets främsta tillgång, jordbruket och framförallt risodlingarna.
Men reportrarna hade också undrat hur det var med dödandet i Kambodja. De båda diplomaterna förmodade att den kambodjanska regimen rimligtvis var mer intresserad av att sätta folk i hårt arbete än att avrätta dem. Enligt Jan Lundvik var uppskattningarna om 800 000 döda helt gripna ur luften. Men svenskarna förnekade inte allt dödande. Det man tvekade inför var själva omfattningen. Alltså missionären Ponchos och andras uppgifter om massmord.
Det var väl vad jag trodde, att jag kunde inte föreställa mig dessa siffror som då nämndes. 800 000 människor mördade.
Jan Lundvik.
Det är väl just detta att man ibland inte har fantasi för att föreställa sig omfattningen av den här sortens terroraktioner.
Det som möjligen kan förvåna mig när jag läser intervjuerna med dig och med Kaj Björk är att ni ändå poängterar att ni inte riktigt tror på de här uppgifterna om massmord och om... Ja. Minns du varför du gjorde det?
Nej, mer än just det här att vi som de första inte skulle omöjliggöra kommande besök. Det var väl naturligtvis ett viktigt skäl. Och vetskapen om hur oerhört lätt den här frågan kunde bli inflammerad. Och i den mån jag hade några ambitioner så var det väl närmast att kunna bidra till en sansad diskussion i frågan.
Och jag tänkte, när du säger att inflammera, tänker du alltså borgerlig kritik mot den socialdemokratiska regeringens biståndspolitik till exempel?
Ja,
eller?
Ja. Just det. Därför att det där, som tjänsteman i regeringskansliet så har man ju till uppgift att lojalt försöka genomföra den politik som regeringen bestämmer sig för. Och när det sedan då finns argument mot denna politik som faller inom det område som man själv har att uttala sig om, så är det ju naturligtvis en grannlaga fråga på vilket sätt man bäst hanterar en sån situation.
En av Lundviks och Björks viktigaste uppgifter under Kambodja-besöket var också att erbjuda svenskt bistånd. Innan Björk reste från Peking fick han ett instruktionsbrev från biståndsminister Gertrud Sigurdsen. Ministern skrev bland annat att regeringen inte hade råd med en negativ Indokina-debatt. Hon befarade att det skulle kunna ge stora återverkningar på regeringens biståndspolitik.
Vi hade väl alla i gruppen lite grann också samma behov på hemmafronten.
Jan Lundvik igen.
Att... Det kanske inte fanns primärt något intresse av att resan skulle resultera i avslöjanden.
På grund av den starka Vietnamvänliga, ja. USA-fientliga opinionen?
Ja, just det. Precis. Så att man lär sig helt enkelt att inte ge sig in i spekulationer. Det här var fact-finding.
sak även om man bara kunde hitta de fakta som regimen la framför en. Så fick man ju då nöja sig med det. Överlåta de djupare analyserna till andra.
I ett arkiv i Phnom Penh finner jag den kambodjanska centralkommitténs egna mötesprotokoll kring det svenska biståndserbjudandet. Vice premiärministern informerar centralkommittén om att Sverige hoppas kunna erbjuda cirka 5 miljoner dollar i bistånd. Centralkommittén bestämmer att pengarna ska gå till livsmedelsproduktion, milisen och armén. Men till slut blev det ändå inget svenskt bistånd till de röda khmererna.
Till vår stora lättnad så tog inte kambodjanerna fasta på de svenska erbjudandena. Sedan, om jag minns rätt, så några månader senare så hade de tänkt färdigt på den här punkten och meddelade att de var intresserade. Men då var valet 76 så nära inpå så att det var inte opportunt. Jag tror det var Gertrud Sigurdsen som inte ville ha röda khmerer i valrörelsen. Och det var nog klokt.
Vittnesmålen från Vietnam om förhållandena i Kambodja överensstämmer med vad flyktingar som tagit sig till Thailand tidigare berättat om. Det står klart att de röda khmererna, efter sin militära seger för 14 månader sedan, gått fram med sällsynt brutalitet för att förvandla det kambodjanska samhället, lägga grunderna till en stark ekonomi och säkra den kommunistiska regeringens position.
De återkommande rapporterna om övergrepp i nyhetsmedia upplevdes i vissa kretsar som besvärande. Sveriges nuvarande talman i riksdagen, Birgitta Dahl, tillhörde den kärna inom socialdemokratin som länge pläderat för bistånd till Sydostasien. Hösten 1976 debatterade hon i Sveriges Radio. Ljudbandet är inte sparat, men så här sa hon.
Alla vet vi att mycket, ja kanske det mesta, av det som nu sägs och skrivs om Kambodja är lögn och spekulation. Det var helt nödvändigt att evakuera Phnom Penh. Det var nödvändigt att snabbt få igång livsmedelsproduktionen och det skulle komma att kräva stora offer av befolkningen. Men det är inte det som nu är vårt problem. Problemet är att vi faktiskt inte har kunskaper, direkta vittnesbörd för att kunna avvisa alla lögner som sprids av Kambodjas fiender.
När riksdagsman Birgitta Dahl gjorde detta tvärsäkra uttalande hade 1,5 år passerat sedan utrymningen av Phnom Penh. Antalet flyktingar som med egna ögon bevittnat mord och tortyr steg dag för dag. Journalister reste till flyktinglägren och skrev och filmade. De här oroande rapporterna var inte alltid så noggrant gjorda. Två amerikanska journalister på tidningen Det Bästa publicerade till exempel ett slarvigt och delvis sensationsartat reportage. Det bästa texten blev nu vapen för de som ifrågasatte flyktingberättelsernas sanningshalt. När Sveriges ambassadör i Bangkok, Jean-Christophe Öberg, intervjuas i TV:s rapport använder han de bästa artiklarna för att ifrågasätta flyktingarnas trovärdighet.
Vad kan man säga om flyktingarnas berättelser? Ja, flyktingarnas berättelser är med naturnödvändighet väldigt starkt färgade. Det är ju partsinlagor. Dels vill de komma ifrån lägren fortast möjligt. Och för att överhuvudtaget kunna få status som politisk flykting så måste man kunna bevisa att man är utsatt för förföljelse. Men jag ska berätta en historia för dig. Vad som hände mig när jag besökte ett flyktingläger för inte så länge sedan. Innan jag hade överhuvud hunnit tala med någon av flyktingarna så kom en amerikansk, han kallade sig själv för missionär. Han hade tidigare verkat i Vietnam och så kom han fram och så frågade han mig: har du läst februarinumret av Reader's Digest?
Det nej. Bästa alltså på svenska?
Det bästa på svenska, ja. Nej, så det har jag inte gjort. Jag läser alltså inte den tidningen. Jo, så han, så här är det. Och så skildrar han då alltså den här artikeln. Och enligt artikeln hade väl i stort sett halva befolkningen mördats, samtliga intellektuella avrättats och så vidare och så vidare. Och det märkliga med det här är att när man sen gick och talade med folk i lägret så återgav samtliga jag talade med situationen i Kambodja så som den var återgiven i Reader's Digest, i det bästa. Och detta är ju alltså inte seriöst. Men för mig hade det varit mer intressant att få lyssna på vad kambodjanerna hade att säga om situationen i Kambodja enligt deras egen uppfattning än vad som stod i det bästa i februari. Och det, med det vill jag liksom understryka hur tendensiös rapporteringen från Kambodja har blivit i internationella nyhetsmedia. Och där är vi tillbaka till vad vi sa tidigare. Varför är det på det sättet? Vem är det som ligger bakom det här? Men uppenbarligen så finns det några som har ett intresse av att fortsätta att skildra regimen i Phnom Penh som en mördarregim. Och då kan du säga dig att det bästa sättet att dementera det är som sagt att låta journalisterna komma dit och få vittna med efter egna berättelser.
Jean-Christophe Öberg var aktiv i Vietnamrörelsen och tillhörde en radikal socialdemokratisk falang inom utrikesdepartementet. Julen 77 inbjuds han själv till Kambodja och blir västvärldens näste observatör i landet. När han kommer hem står TV och väntar på honom redan på flygplatsen.
Låt mig säga som så att i dagens Kambodja är man i allra högsta grad medveten om vad som skrivs om landet i utländsk press. Men det är helt enkelt på det sättet att man har andra prioriteringar. Och man bryr sig inte om vad utlandet säger och tycker. Utan man jobbar på med det man har bestämt sig för att åstadkomma, nämligen ett alldeles nytt eget samhälle, en liten egen modell. Och sen får omvärlden tycka vad den vill. Och det är klart att det är svårt för oss västerlänningar att förstå den attityden, för vi lever i öppna samhällen och vi vill ju alltid ha insyn och tillgång till att få resa fritt och tycka och skriva. Men kambodjanerna har valt en annan väg och det är ju inte mycket vi kan göra åt det.
En sak som det också talas om i samhället är att det inte finns städer. Folk drevs ut av den nya revolutionära regeringen på landsbygden. Det är att det är en väldig militär övervakning för att få människor att arbeta i Kambodja. Såg ni mycket soldater, militär under de här 15 milen som du reste genom landet?
Ja, vi såg faktiskt hela fyra soldater och fyra gevär, varav en var en ung flicka. Det var vad vi såg av militärer i Kambodja.
Ambassadör Öberg blir nu den tredje svenska besökaren som tonar ner uppgifterna om våld och avrättningar i Kambodja.
Det uttalande som den svenska ambassadören Jean-Christophe Öberg gjorde efter ett 2 dagars uppehåll i Kambodja väcker stor uppmärksamhet i diplomatiska kretsar i Kambodjas grannland Thailand. I den enda intervju som Öberg givit och som nu citeras flitigt säger den svenska ambassadören att han inte sett några spår av det förtryck som många anser härska i det slutna Kambodja.
Diplomater här i Thailand är förvånade över att ambassadör Öberg överhuvudtaget gjort något uttalande efter sitt 2 dagar långa besök och sin 15-milatur in i Kambodja. Man menar allmänt att den svenska ambassadören måste ha mycket starka skäl för att inta en så till synes okritisk ståndpunkt som tycks kasta tvivel om sanningshalten i tusentals flyktingrapporter. Enligt rapporter från Kambodja besökte ambassadörsparet det gamla templet i Angkor Wat, besåg en grisfarm, en medicinsk fabrik och ett bevattningsprojekt. Det sägs i telegrammet från Kambodja att ambassadör Öberg varit mycket imponerad över det kambodjanska folkets starka känsla för revolutionen, som det heter.
3 år efter utrymningen av Phnom Penh är de svenska diplomaterna fortfarande de enda västeuropeiska observatörerna som släppts in i de röda khmerernas Kambodja. Svenskarnas unika vittnesbörd citeras världen över. Deras garderat positiva uttalanden ställs ofta i motsättning mot flyktingarnas uppgifter om slavarbete och massmord. Men det är också fler och fler som börjar ifrågasätta vad det som egentligen händer i det totalstängda Kambodja. Strax före att Öberg besöker Kambodja skriver Dagens Nyheters Per Westberg att flyktingrapporterna är så många att det helt enkelt måste ligga något i dem. Det är dags att öppet säga att något fruktansvärt antagligen håller på att ske i Kambodja. Försöken att bortförklara flyktingarnas berättelser lever framförallt vidare i medier på vänsterkanten. Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea startar en egen tidskrift.
Här är
de tidigare numren. Mm. Se här, nummer 177, det måste vara första numret, va?
Ja.
Annika Strömmelin var med och gjorde vänskapsföreningens tidskrift Kampuchea.
Men just det, är det du som har strykit under här eller är det jag?
Det är jag.
För det där är väl en nyckel, just att idag är det istället bönderna och arbetarna som får skörda frukterna av det gemensamma arbetet. Alltså det här försvaret för att Kampuchea var rätt, det var att nu skulle det byggas ett rättvist rike på jordens yta. Att det skulle bli så himla fint någon gång i framtiden. Jag menar, när vi gjorde det här, det var ju problemet hela tiden, att vi hade ju ingen information direkt därifrån. Mm. Det här, 77, då hade det ju fortfarande inte varit någon, i stort sett några i Kampuchea. Det var ju ingen som visste vad som hade hänt efter utrymningen av Phnom Penh. Ja, men titta, bevattningsanläggningar är viktiga för att öka risproduktionen. Vi har ingen aning om vad är det här, varför står de här och applåderar? Vad är det här för anläggning? Vem har skrivit den här? Nej, det var inte.
Det var inte du?
Nej. Men jag skulle kunna ha skrivit en sån här artikel. För att alltså, som sagt, vi hade ju ingen information.
Men hur tänkte du? För att du måste ha suttit med de här texterna, varit med och gjort numret, de här bilderna och sett att författarna har aldrig varit i landet. Vi har bara regeringsbulletinerna att tillgå.
Ja. Men att vi använde de här bilderna, det tror jag mer att vi tyckte att det var som illustrationer på något sätt. Det här är ju bilder som har kommit liksom officiella kanaler på något sätt och hamnat på redaktionen. Det är ju ren, liksom, det är ju ren propaganda.
Om blott några dagar så kommer kamraterna i svarta uniformer in till stan. Unga män och kvinnor med som kantar deras väg. Kambodja är befriat och folket har tagit makten. Befrielsearmén tågar in i Phnom Penh.
Det var i början på april som vi fick veta att vi i vänskapsföreningen Sverige Kampuchea var välkomna att utse en delegation att resa till Kampuchea. Det var mycket märkvärdigt.
Hedda Ekevald, som också var med i vänskapsföreningen, läser för mig ur sin dagbok från våren 78. Fyra personer från föreningen hade bjudits in till Kambodja, bland andra hon själv och Jan Myrdal. Det är en av de få vänskapsresorna som görs till de röda khmerernas Kambodja.
Så, jag skulle fara till Kampuchea. Kampuchea framställs i pressen som ett land där regeringen begår folkmord på det egna folket. Ett land där mänskliga rättigheter inte har någon plats. Ett grymhetens främmande land. Kan det vara bra att åka till ett sånt land? Är inte det som när Fredrik Böök får runt i Mercedes som Nazitysklands gäst, eller som när Sven Stolpe eller Sven Edin åkte dit och beundrade ordningen, renligheten och framåtskridandet? Vi vet bättre. Jag är rädd för att det kanske är detsamma och att jag kommer att förstå det senare och förbanna mig själv min medskyldighet. Samtidigt, vilken lycka att få åka dit. Jag har två bilder i huvudet som delvis överlappar, som delvis är totalt motstridiga. Folkförtryckets och folkets land. Människor som arbetar, är de slavar eller är de bönder?
Ja, det här är musik från Kambodja, eller från Kampuchea som man kanske egentligen borde säga.
Med på resan till Kambodja var också Gunnar Bergström och Marita Vikander. De intervjuas i Sveriges Radios öppen kanal.
Ni måste ändå när ni reste för en tid sedan ha haft många förutfattade meningar om det land som vi hittills vet så lite om.
Man kan väl säga att vi hade en ganska grundläggande positiv syn till Kampuchea och dess revolution. Men samtidigt har vi naturligtvis varit påverkad av den här hetskampanjen. Förutfattade meningar i den motto när vi kom ner dit så hade vi, tittar vi efter de saker som har sagts om Kampuchea i hetskampanjen, om tvångsarbete, avrättningar, allt sånt som man har sagt, försökte på olika sätt dokumentera oss och ta reda på de sakerna.
Det finns ju ganska många skräckskildringar från Kampuchea, vad som har hänt där sedan april 75. Är ni alltså beredda att säga att allt det där är lögn?
Vi har ju studerat de här flyktingberättelserna och de grundar sig på två böcker. Och de flyktingarna återkommer nu i tidningarna världen över medan grundmaterialet är rätt litet. Och bland dem finns det flyktingar som har ändrat berättelser flera gånger. Och det finns de som kanske har sett hemskheter. Vi var ju inte i varenda buske, varenda plats efter revolutionen. Men tvångsarbete som du nämnde tidigare, så ska man säga att förutom när vi var vid en försvarsstab så såg vi 4 soldater i hela landet under 2 veckor.
När svenskarna kommer hem förnekar även de att några stora övergrepp skulle begåtts i Kambodja. Gruppen kastar också förnyade tvivel över de kambodjanska flyktingarnas berättelser. Skräckskildringarna är lögner spridda av de röda khmerernas fiender. Svenskarna säger, precis som Birgitta Dahl och Jean-Christophe Öberg tidigare antytt, att en fientlig omvärld försöker knäcka de röda khmererna med en desinformationskampanj. Resenärerna påstår att man är på rätt väg i Kambodja. Gruppens fjärde medlem, Jan Myrdal, gör film som visas världen runt. I ett specialreportage för TV:s Rapport intervjuar Myrdal Pol Pot och låter honom berätta om de röda khmerernas framsteg.
Industri och teknik, sen, skulle byggas upp undan för undan med egen kraft. Folket hade helt utplånat korruption, omåttlighet, angiveri, banditism, prostitution och narkomani. Nu kunde folket äta sig mätt, det kunde skyla sin nakenhet, ha tak över huvudet och få sjukvård vid behov. Det fanns, sa han, stora svårigheter fortfarande. Men under de 3 år som gått sedan befrielsen hade folket nått större framsteg än på många århundraden. Det talas om terrorn i Kampuchea och jag frågade Pol Pot.
Your government has been accused of genocide. What is your comment to these accusations?
Jag var upprörd. Anklagelserna var förtal. De som anklagar och förtalar Kampuchea, medan han, var just de som själva angripit och erövrat och vilkas offer kunde räknas i tiotusenden, ja i miljoner. De som har massakrerat och just nu massakrerar Kampucheas befolkning.
Jag sökte upp Jan Myrdal för att fråga honom vad han såg när han som fortfarande en av de första efter Phnom Penhs fall fick resa in i Pol Pots Kambodja.
Som du väl förstår, jag menar, när det gäller mördande och avlivande och så vidare, så såg jag ingenting, men kan varken säga ja eller nej. Det är inget bevis om ingenting såg. Det är klart att de var kommunister, de var påverkade av kulturrevolutionen. Men som de ansåg väl också att man i Kina var, vad ska vi säga, att man var väl mycket för den borgerliga rätten som Mao då talade om. Men det var oerhört fascinerande. Man kan också säga det att jag är nog en av de få som dessutom har sagt att detta var en rimlig väg. Och i en värld, och det är bara att se sig omkring i världen för ögonblicket. Den här föreställningen att vi lever i den bästa av alla världar. 30% av jordens befolkning är utan arbete och ligger på svältgränsen. Det har under de år jag har rest i Asien, sedan 58, har det blivit värre och värre och värre för den stora majoriteten människor. Det som skedde i Kampuchea är, så vitt jag ser, kanske en av dem var i den meningen hoppingivande.
Hösten 78, när Jan Myrdal och den svenska vänskapsdelegationen besökte Kambodja, pågick utrensningarna och mördandet för fullt. Naturligtvis såg svenskarna inget av detta. Men de ifrågasatte heller aldrig den väldigt ljusa bild som presenterades. Suong Sikön och hans kollega Long Norin var med om att guida även denna omgång resenärer. Allting var uträknat i förväg.
It is already the plan. You see, you have to accompany on the guests to see this place.
Ah, I see. So who planned the route? That was
the guards, c'est l'office du comité central du parti.
De säger att allt var bestämt in i minsta detalj från högsta ort.
Gästerna fick bara åka den absolut säkraste vägen, den centralkommittén hade mest kontroll över. De hade ingen möjlighet att se något annat.
Ja, ja, ja. Jag tror att situationen är inte så som delegationen såg. Jag tror
inte. Jo, så var det, säger Sikön. Situationen i Kambodja var inte riktigt sån som den svenska delegationen uppfattade den.
I Phnom Penh söker jag upp Yuk Chang som leder Kambodjas dokumentationscentrum för Pol Pot-tiden. Yuk Chang och hans medarbetare kartlägger de röda khmerernas stat inifrån. Men han har också egna minnen från hur det gick till vid utländska besök. Alltihop var en fake, säger han.
Yes, that's what set up. See if there is a special foreigner visiting, then we would be informed by the mobile chief that to dress up or to look nice and clean, and then we were sitting or standing along the road just to show it. It's just part of the setup.
Yuk Chang säger att man förbereddes på alla utländska besök. Ofta fick man nya kläder och lite bättre mat dagen före. De fick snygga till sig och så ställdes man upp ut med besökarnas resväg.
How many days did you get better food? Just that day or several days before?
Just that day. But dessert, we had dessert. But not on the next day, not after the visit.
Det hände till och med att vi fick äta dessert under besöket. Men den och de nya kläderna var borta när gästerna hade åkt.
You also should have known that during the Khmeru time they have a model village. Model village is someone we call a best people. Best people are someone who really they're not a victim.
Längs de stora genomfartsvägarna bodde bara de partiet litade på. Och de utländska besökarna fördes nästan alltid till mönsterbyar.
So, and best people have very nice clothes.
De som bodde där fick bättre kläder och större tilldelning av mat.
That's best people.
I Kampuchea bekräftas nu åter skräckrapporterna om den störtade Pol Pot-regimens terror, rapporterar vår utsände från huvudstaden Phnom Penh. Utländska biståndsexperter i landet säger att världen aldrig riktigt begripit hur stor skada Pol Pot-regimen gjorde.
Nyåret 78-79 invaderade Vietnam Kambodja och de röda khmererna drevs ut ur Phnom Penh mot sina nuvarande gerillaområden i djungeln utmed thailändska gränsen. Långsamt började nu världen få insyn i Pol Pot-regimens fängelser och avrättningscentraler.
12 kilometer utanför Phnom Penh gräver unga barfota kampucheanska soldater under närmast total tystnad. Man skyddar näsa och mun med en tätt knuten halsduk för stanken från de massgravar som man här lägger i dagen, den är svår att uthärda. 129 gravar har man hittat och 29 har man hittills grävt ut och blottat på ett innehåll.
Pol Pot-regimen kartlades allt mer detaljerat och kunskapen om vad som hänt befolkningen i Kambodja växte hela tiden. Men det fanns också de som fortsatte att hävda att de röda khmererna var utsatta för en massiv lögnkampanj. En av de internationellt mest kända var Jan Myrdal, vars böcker och debattartiklar blev mycket betydelsefulla för de som fortsatte att stödja de röda khmererna. I den tv-intervju Myrdal gjorde med Pol Pot beskrev han hur den påstådda desinformationskampanjen såg ut.
När det gäller demokratiska Kampuchea råder en märklig samstämmighet. Moskva och Washington är lika överens om Hanois diplomater och det bästas redaktörer. Det som i Paris kallar sig intellektuell vänster enar sig med Vatikanen. Alla talar om demokratiska Kampuchea som ett skräckregemente och en skamfläck för mänskligheten.
När jag själv gick igenom 70-talets press, radio och tv fann jag inga spår av någon desinformationskampanj mot de röda khmererna. Jag fann ointresse för det avlägsna Kambodja. Jag fann enstaka röster som försökte få världen att inse. Och jag fann naturligtvis också journalistiskt slarv och förenklingar. När jag gick igenom Jan Myrdals hela produktion om Kambodja fann jag inte heller där några belägg för påståendena om en lögnkampanj. Jag bad Jan Myrdal om ytterligare ett sammanträffande för att höra hur det hela hängde ihop.
Ja, det är mycket enkelt. Nu är jag ju fullkomligt tappat all rösten i alla fall. Om du tänker på det, när vi första gången kom till Kambodja, det var ju ett läge när amerikanerna hade drivit sin stora kampanj. Hans mor som skötte horhus och så vidare, så organiserade också, utnyttjade det material de kunde organisera. Men det är ju helt självklart, du kan se detsamma nu när det gäller Kosovo, när du kan bena upp vad som är propagandakampanjer och vad som är realiteter.
När du säger Vatikanen, vilka tänker du på då?
Vatikanen, det var ju också han Poncea och så vidare. Det var så det katolikerna lade upp det, för att ur deras synvinkel, du måste i alla de här lägena se vad som, vilka intressen det är som ligger bacom.
Så det är Poncea och hans bok som du tänker på när du säger Vatikanen?
Det är väl närmast Poncea jag tänker på med Vatikanen. Men du ska komma ihåg att det var ju bara en detalj i det hela.
Jag frågade för att jag har gått igenom radioarkivet och några pressklipparkiv under perioden 75 till 78, 79 fram till 80. Och alltså, jag hittar inte den här propagandaoffensiven som du och andra skriver om.
Nej, jag har inte det materialet framför mig, säger du det. Om du säger att det inte rådde någon propagandaoffensiv, kan jag bara säga att jag upplevde mycket starkt att den pågick. Jag varnade. Jag minns när vi var i Kampuchea. Jag satt och lyssnade på amerikanska radion. Som då, det var ju då de drev olika saker. Jag varnade ju med de kampucheanerna för att de skulle ta på mycket större allvar de här kampanjerna som drevs. Det skulle sluta med militära ingrepp.
Sen vad det gäller alltså de här anklagelserna om folkmord och så, som ju lades fram under den perioden, så skriver du i en av dina texter att Noam Chomsky och Torben Rettpøl har omsorgsfullt beskrivit dem och benat upp de här anklagelserna och bevisat så att säga det falska eller det ounderbyggda med dem. Och det förvånar, alltså jag, där funderar jag hur du tänker, därför att det de här anklagelserna då baserade sig på var ju Det bästa boken och Poncheas bok, som nu när man läser dem idag, alltså trots allt i ganska hög utsträckning verkar stämma.
Ja, vid den tidpunkt jag skriver detta så har jag ju då tillgång till Chomsky och Rettpøl och dem. Och det är då skrivet inte idag, utan det är skrivet då. Jag upplever att de... Eller, vad du egentligen försöker säga är att jag medvetet sitter och ljuger.
Nej.
Snacka inte skit, för det är det du säger hela tiden. Det är bara skitsnack.
Jag menar att du skriver här i dina böcker att det pågår en propagandakampanj mot de röda khmerernas Kambodja som jag inte hittar när jag går tillbaka i pressarkiv och klipparkiv. Och då undrar jag vad du liksom bygger det på.
Okej, låt oss säga det. Du hittade den inte och jag hittade den. Om du hade velat få ett svar så hade du kunnat fråga mig i tid. Och hade jag haft tid hade jag kunnat dra fram det hela. Det här är bara en meningslös diskussion.
Men alltså, tid har vi, så att, jag menar, om du har lust så är jag jättetacksam om du har lust att kolla det.
Nej. Du skulle ha med. Det här är således en typisk Sveriges Radio, en rätt falsk sak. Hade du velat ställa de här frågorna så skulle du ha meddelat mig. Du menar att det inte förekom en kampanj, jag menar att det förekom en. Du säger att du inte kan hitta någonting. Ja, då säger vi det då.
Längre kom vi inte. Jag bad Jan Myrdal att få skicka över mina frågor skriftligen till honom. Han sa att han inte var intresserad av att besvara dem. Efter det att gravarna öppnats i Phnom Penh och katastrofens omfattning blivit känd i sin helhet försvann Kambodja från första sidorna. Annika Strömmelin hade redan lämnat vänskapsföreningen och tidskriften Kampuchea. Men det dröjde några år innan hon började fundera över vad hon egentligen deltagit i.
Jag kan förstå det, att jag hamnade där. Och jag tycker det är inte så konstigt som jag antar att alla andra människor tycker om att stödja Pol Pot. Det verkar ju totalt sinnesförvirrat. Men jag var där med honom under några år. Visserligen var jag ung och visserligen var det en speciell tid i historien. Och visserligen, det fanns en massa visserligen. Men trots det så fanns jag där i den där gruppen. Och stödde Pol Pot, denna galning. Och där fanns, här fanns jag i Sverige och trodde på detta. Det är klart att man tycker att, det är, att jag helst skulle vilja slippa tänka på det. Att jag fanns med där.
Så
var det under många år. Jag ville ju helst slippa tänka på det. Men sen när jag blev frilansare, då dök så att säga den här perioden upp igen av någon anledning. Så jag började läsa för första gången, det är också betecknande, läste jag de här ögonvittnesskildringarna, rapporterna, hur det var att leva under Pol Pot. Och när jag väl började, då kunde jag inte sluta läsa. Och då drabbade det mig med full styrka, och då var jag själv mamma, hade fått barn och blev oerhört berörd av de här berättelserna som är fasansfulla. Och då, ja, då tyckte jag då kändes det som att det var både intressant och nödvändigt för mig personligen att ta reda på varför jag hade hamnat i det där sammanhanget.
Jag frågar mig slutligen hur de svenska diplomaterna och de svenska Kampuchea-vännerna påverkade insikten om Kambodja. Fick deras rapporter världen att snabbare inse vad som egentligen höll på att hända? Eller blev det så att svenskarna försenade insikten? Jag tror inte att någon ville stödja mördare. De flesta inblandade hade antagligen mycket goda intentioner. Men utan att vara medvetna om det, och av olika samverkande skäl, kanske reserapporterna fick en annan effekt än den avsedda. På mig verkar det som om Sveriges unika titthål in i de röda khmerernas värld snarare medverkade till en legitimering av regimen än avslöjande av dess brott. Det är lätt att vara efterklok, men en alltför välkänd lärdom man kan dra ur dessa tragiska händelser är hur viktigt det är att flyktingars berättelser aldrig bagatelliseras.
Ni har hört Tystnaden i Phnom Penh, en dokumentär av Bosse Lindqvist om Sverige och de röda khmererna. I programmet medverkade Swong Sikön, Annika Strömmelin, François Ponchot, Jan Lundvik, Hedda Ekevald, Jan Myrdal, Long Norin och Jok Chang. Från arkivinspelningar hörde ni bland andra Kai Björk, Jean-Christophe Öberg, Marita Vikander och Gunnar Bergström. Produktion och mixning, Mikael Cohen.
En P1-dokumentär från 1999.